Här börjar katastrofen, del 2, av Wilbur Smith. Översatt av Sven Ingmar Pettersson. Uppläst av Kristoffer Svensson för Saga. Nu när Nick var säker på att det inte fanns några undervattensrev i viken kunde han köra hårt med Warlock. Men han gjorde det så skickligt att David Allen såg på med avundsjuka i blicken. Som en stridstupp angrep Warlock den tjocka iskanten längs stranden, slog systematiskt sönder den i väldiga bumlingar som sköljdes åt sidan med hjälp av de virvlande propellrarna för att få större svängrum bakom Golden Adventures akter. Det olycksbådande lugnet gjorde arbetet lättare. Även om strömmen nedanför Adventurers akter komplicerade överförandet av växelströmsgeneratorn. Nick lät hänga ut två Yokohama-fendrar på Warlocks sida och de upplåsta platsballongerna dämpade stöten när han la boxerbåten långsides med den strandade kryssarens akter. Snyggis Baker och hans mannar som var klädda i tjocka vinterkläder befann sig redan uppe på Warlocks främre lyftkransställningskobrygga 22 meter ovanför bryggan och såg nu ner på Adventurers brant sluttande däck. När Nick löpte närmare med Warlock placerade de en stållejdare mellan de två fartygen och Snyggis gick före när de tog sig över i samlad trupp likt en flock apor på väg upp i ett träd. Allt klart, upplyste tredje officeraren och la sedan till. Barometern fortsätter att falla, kapten. Nu är den nere i 1005 millibar. Okej. Nick backade sedan försiktigt från kryssarens akter och höll Warlock 16 meter ifrån henne. Först nu kastade han en blick upp mot himlen. Den såg sjukligt gul ut i midnattssolen som själv påminde om ett djävulskt rött klot. Och det verkade som om snöfälten och bergstopparna på Cap Alarm var översköljda av blod. Det är vackert. Plötsligt stod flickan tydligen vid hans sida. Hon räckte honom bara till axeln och i det rödaktiga ljuset glödde hennes tjocka flätade hår rödgult som nypräglade guldmynt. Hennes röst var låg och lite hes av blyghet och slog an på en sträng i Nicks inre. Men när hon sträckte på nacken och såg upp mot honom insåg han hur ung hon i själva verket var. Jag har kommit för att tacka er, sa hon med mild stämma. Jag har inte fått något tillfälle till det förut. Hon bar säckiga, lånade manskläder som fick henne att se ut som en barnunge som klätt ut sig och hennes ansikte som var fritt från all kosmetika såg ut som skalet på ett polerat äpple. Hennes ansiktsuttryck speglade ett lugn som motsades av rynkorna kring ögonen och munnen. Nick upplevde påtagligt den känsla av oro och nervositet hon utstrålade. Angel, lät mig inte gå upp hit tidigare, sa hon och log plötsligt. Nervositeten tycktes som bortblåst och leendet var som hos ett vackert barn som aldrig förnekats något. Nick blev chockad av den plötsliga fysiska åtrå han upplevde. Han kände hur det hettade till i skrevet och hur hjärtat frenetiskt dunkade i bröstkorgen. Så förvreds hans chock till ilska, för hon såg faktiskt inte ut att vara mer än 14 eller 15 år gammal. Hon tycktes honom i det närmaste lika ung som hans egen son och han skämdes över sina känslor. Han hade inte upplevt ett så ögonblickligt begär efter en kvinna sedan de tillfällen då han och Chantel verkligen haft det fint tillsammans. När tankarna började kretsa kring Chantel fullkomligt kollapsade hans känslor och de som återstod var enbart ilskan och lustan. Han gjorde sitt bästa för att få kontroll över ilskan och fick tillbaka lite av sin forna styrka. Han behövde sannerligen styrkan eftersom dessa känslor för flickkvinnan framför honom kunde innebära sådana faror då han fortfarande var så otroligt sårbar. Plötsligt blev han medveten om att hela hans kropp vajat i riktning mot flickan och att han stirrat på henne i flera sekunder.